Välkomna till Släfpodden och välkomna till serien Berättelser från utlandet. Mitt namn är Anna Dahlbacka. Jag är mediesekreterare i Släf i Svenska Lutherska Evangelieföreningen. Och i vår serie Berättelser från utlandet så kommer vi att höra, eller vi har hört och fortsätter höra personliga berättelser från Släfs arbete i utlandet. Och vår önskan med det här är att det skulle väcka ett intresse för mission genom att berätta om historien. Och vi har gått framåt i kronologisk ordning. Nu har vi kommit fram till 00-talet. Och idag så har jag med mig Albert Häggblom och Rael Ledjärv Östman i vår studio. Och de var med när det begav sig på 00-talet. Rael, du är med för andra gången i Släfpodden, för du medverkar också i avsnitt om Estland. Men nu ska du få berätta om din missionärs erfarenhet från Kenya. Kan ni presentera er kort?
Ja, mitt namn är då Albert Häggblom. Jag är präst och versamiserare för Släf. Jag är då familjefar, gift med Karina och vi har 6 barn. Bor i Peresare.
Ja.
Jag heter Rael Ledjärv Östman och kommer ursprungligen från Estland, men idag bor jag i Jeppo med min man och våra 2 barn. Och jag jobbar som biblioteksfunktionär.
Tack. Ni var alltså i Kenya som missionärer på 00-talet. Och jag vill fråga er samma fråga som jag har frågat alla andra som jag har intervjuat, åtminstone nästan alla. Hur kom det sig att ni blev missionärer och har ni upplevt någon missionskallelse?
Mitt intresse för missionen fick sin början egentligen under ledarutbildningen som jag deltog i åren 96 och 97.
Det var alltså Släfs
ungdomarnas ledarutbildning.
Ja.
Och år 98 fick jag möjligheten att resa till Kenya för 5 veckor med en grupp ungdomar. Mm. Och det var egentligen som den första safariresan senare började.
Man var det den andra?
Eller var det den andra?
Ja, den första var 91 som jag var på.
Ja, precis.
Men det var lite annat koncept. Det var den första i det där.
Ja, jag tror att det var lite i samma koncept som det fortsatte sen.
Ja.
Det var ju den resan som gjorde att Kenya fick en alldeles särskild plats i mitt hjärta. Men nu inte hände det inte mer då, utan jag åkte hem tillbaka till Estland och fortsatte mina studier där. Och det var år 2003 när vi besökte missionsfesten i Borgå med en ungdomskör från vårt prosteri i Estland.
Mm.
Och att få vara med där på missionsfesten, så då kom, det hade ju varit en paus på 5 år för mig. Och då kom som alla Kenya-minnen väldigt tydligt tillbaka. Och jag upplevde en stark inre längtan att få hjälpa kenianerna. Den längtan hade ju funnits nog hela tiden egentligen, men det blev väldigt påtagligt där och då.
Under missionsfesten.
Under missionsfesten. Ja. Och det var strax efter missionsfesten också som det kom ett mejl av missionsledaren Brita Järn med en förfrågan om jag skulle vara intresserad att resa ut som missionär till Kenya.
Just det.
Mm. Vi hade inte pratat med Brita, vad jag minns, på missionsfesten alls. På det sättet egentligen. Så på det sättet att faktiskt den där förfrågan kom var nog en överraskning för mig.
Ja.
För jag trodde att det var någonting bara som hände inom mig. Att ingen såg det. Men det kanske var det som var Guds ledning där faktiskt. Att sen fick jag också höra att det var flera som hade tänkt att men ska vi fråga Rael på den missionsfesten?
Jaha.
Så det var väldigt intressant att få höra sen. Och det som jag, ja, att när den där förfrågan kom så på den frågan fanns det bara ett svar för mig.
Mm.
Ja, jag vill åka. För sen då jag kollade lite i mina anteckningar vad jag hade skrivit. Och det hade ju varit ungefär 10 år nu som jag hade bett att Gud skulle visa en uppgift där jag får tjäna honom. Så den där som jag kallar längtan, så jag tror att det var ju det som var Guds inre kallelse
ja, precis.
För mig till missionsarbete. Och så kom det yttre kallelse också.
Som bekräftade då att det, det var på rätt väg då.
Mm.
Mm. Och Albert, vill du berätta någonting?
Ja, jag växte upp egentligen med missionen på ett sätt. Vi hade, mina föräldrar hade missionstalko med över 10 år i vårt hem. Där vi understödde missionsarbete och det här. Så och vi hade missionärer på besök i vårt hem och berättade på de här samlingarna. Och jag växte upp också i Röjkarleby som var en aktiv missionsunderstödande församling. Men det var nog det här prästkallelsen jag liksom jobbade mest med. Eller som hade en kamp kring gymnasietiden. Och den gjorde, det liksom kampen gjorde att jag fot till Ryttula och studerade en teologisk grundkurs där i ett år.
Mm.
Och där var också missionärskurs på parallellt.
Ja.
Och jag satt i samma klassrum med blivande missionärer. Och folkmissionen hade på den tiden någonting 60, 70, 80 missionärer. Och de kom ju, med Jämström så kom det via vårt klassrum, hemmavarande missionärer. Och kom och hade en lektion då, om missionsarbete. Så vi fick
mycket input,
både teori och praktik. Och liksom praktiska erfarenheter och berättelser. Jag kommer ihåg en gång där på en lektion så bad jag till vår herre att herre, jag sänd mig vart som helst, men inte till Etiopien. Vi hade en Etiopien missionär som var där och berättade. Och det var en sen när vi gifte mig med Karina. Och 2000 på sommaren och vi flyttade till Åbo och studerade och så gick vi redan första hösten och vintern ett år då gick vi Finska missionssällskapet som det kallades preliminär utbildning för unga missionsintresserade. Så det här, jag vet inte, vi hade nog den där missionen på något sätt eftersom vi gick en sån där utbildning så fanns det där.
Det fanns ett intresse.
Ja. Det fanns det. Mm. Men Slef kände vi ju som inte till egentligen.
Nej.
För det var ju tredje i Åbo och det här och så där dit vi så kontakterna med nya vänner i Åbo som öppnade där. Men det gick ett par år och sen minns jag hur Göran Stelund ringde en höst. Jag tror det måste ha varit hösten 2002 och det här och frågade dem och gav oss en yttre kallelse.
Ja.
Att bli missionärer i Kenya. Det kan ha varit hösten 2003 också. Jag är faktiskt osäker vilken höst det var. Men vi var i Åbo och studerade. Och det kom som en blixt från klar himmel. Inga liksom tankar. Det kom som väldigt överraskande den där yttre kallelsen. Men samtidigt det var som någonting skulle ha landat. Det var som en glädje som jag upplevde. Och det var
på något sätt ändå fallit på rätt plats.
Det föll på något sätt på rätt plats.
Pusselbit på rätt plats.
Och sen var det nog ändå en liksom lite av och an. Så här att dagarna var olika. Och inte var det som självklart ändå. Fast den där första impulsen var att ja. Och jag kommer ihåg en kväll då vi liksom måste ge ett besked.
Mm.
Liksom inom kort. Då vi bad med Karina för på aftonbön och Karina, vi bad kring det här och Karina fick ett bibelord, hon liksom typ hörde en röst säga ett bibelord som bekräftade det där. Jag ville inte fara till Kenya för att min hustru hade fått ett bekräftelse på det, bara att jag ville ha själv också.
Ja, ja.
Och jag tog ett tungt grepp i bibeln och jag visste inte om jag skulle våga liksom läsa det och våga öppna det. Och sen tårarna rann och det liksom bibel träffade precis och jag visste att nu ska vi åka. Och då var det lätt sen att ge
ett jakande svar
till Slef-styrelse att vi är beredda att åka.
Just det. Tack för de berättelserna. Ni var i Kenya då alltså på 00-talet som vi redan sa och det visar sig att den här tiden kom att bli en brytningstid och ni kom på något sätt att bli en brygga mellan gammalt och nytt. Och det var ju sån här som man ser i efterskott men inte kanske förstod just då. Men det visar ju sig att det inträffar väldigt mycket förändringar på den här tiden inom missionärskåren och i missionsarbete och i kyrkans arbete också i landet Kenya där ni var. Var det så här som ni hade tänkt er att det skulle bli? Var ni liksom förberedda på de här förändringarna?
tror att när man kommer ut som ny missionär så är ju allting helt nytt, oberoende om det är stora förändringar på gång eller inte. Så personligen kan jag inte säga att om jag insåg ens att det var några mycket förändringar, för allting var nytt för mig ändå, tror jag.
Ja.
Att det var först senare man började inse, att man liksom hörde mera hur det har varit förr och liksom, ja, sen man blev mera bekant med missionens historia helt enkelt.
Ja.
Och det är ju intressant att vi faktiskt reste med samma flyg till Kenya.
Ja.
Vi liksom, och gick språkkurser med Karina och jag, att vi var som, vi var tre nya då som, men de här början av 00-talet så hade ju flera långvariga missionärer åkt hem. Mm. Och det var nog en brytning i missionärskåren.
Ja.
Och vi var tre nya. Vi försökte räkna här med det här. Vi kom 14 i västra Kenya då vi kom. Och också reducerades det till 3-4. Eller vad det
var. Ja.
Vi räknade här tidigare 14 inklusive barn.
Ja, inklusive barn, ja. Så det var en helt klart en förändring.
Mm.
Ja. Och
då var det ni som var nya som stannade kvar då i Kenya.
Ja, och det var nog, det var sen var det sådana korttidsinsatser där för att under de här åren, för att liksom, vi hade också hemlandsvistelser och det var olika omständigheter. Så det var några månader som äldre missionärer var där och lappade också till.
Ja, ja.
Så där. Men det var en förändring.
Vilka andra förändringar skedde under den här tiden då?
En sak som var nytt och för SLEF var det här, den här Temo Bible Center, den här bibelskolan som då inrättades. Där som var på Mondova, den här yrkesskolan då tidigare hade existerat eller funnits.
Ja.
Så det var en ny sak som också gjorde att jag och Karina kom att bo på Temo. Det hade också varit tal om att vi kanske skulle bo på Rukongo, men vi fick en släffig på något sätt en kallelse där.
Ja, att vara så började utbilda, arbeta då.
Ja, börja utbilda evangelister för kyrkan. Kyrkan hade då två sådana här evangelistutbildningar. En i Pocotta-området och så en där på ett tema.
Just det.
Ja, det var en konkret sån där ändring och en kallelse till släff.
Mm.
Sen kan man ju också säga att de här åren, att Rukongo blev tom på missionärer också.
Ja.
Under det här mitten av 00-talet. Och det här. Och vi var bara på Temo. Och sen kom Dalbackas till
Sampuru. Det gjorde vi också, ja.
2005 på vintern.
Ja.
Så det var ett nytt liksom, missionsfält egentligen.
Ja, det var ju det. Det var ju inte i västra Kenya där. Nej. Men i samma land var det förstås.
Ja.
Men det här Rukongo då. Det där så var ju nog en stor förändring från SLEFs synvinkel. Att Rukongo avfolkades på missionärer. Och jag vet inte om jag än idag riktigt förstår vad det var som hände. Det hände där fast jag själv var i landet samtidigt. Men det var väldigt stora kyrkopolitiska spänningar. Och det blev till och med så att missionärer inte ens var välkomna där. Att de ville inte ha missionärer där längre. Kan ni berätta någonting om det här? Eller har ni någon minnen av hur ni upplevde det? Eller?
Jag måste nog säga att det som jag nu berättar är mina minnen. Att jag har inte faktagranskat mina minnen. Men, och det har gått ändå 15 år sedan jag kom hem. Så, men om jag minns rätt så var det ju helt enkelt orsaken att Rukongo blev tom på missionärer. Det att vi, just det där som du nämnde redan, att vi först var vi 14 finländare där och sen var vi 3 eller 4 kvar. Vi hade helt enkelt inte tillräckligt många missionärer för att befolka Rukongo också.
Yeah.
Och vi som var kvar hade sådana arbetsuppgifter som inte gick att utföra från Rukongo helt enkelt. På den tiden minns jag att Rukongo hade inte mobiltäckning till exempel, så man kunde inte använda internet alls där.
Nej.
Och det krävde ju de flesta arbetsuppgifter ändå. Och också det där att resa runt i hela stiftet som du ju, Albert, reste ju mycket runt. Och att det skulle inte ha fungerat ju från Rukongo heller.
Mm. Ja, så med bibelskolan också.
Ja, och bibelskolan som ju, du hade ansvar för. Så det, jag tror att det var helt enkelt det att, att vi måste fatta det där svåra beslutet att det blir inga missionärer på Rukongo för en tid. Och det där kyrkopolitiska där, om jag minns rätt, var ändå som en reaktion på det. Att folk blev väldigt besvikna att nu har missionärer övergett oss. Och, ja, att det var liksom den besvikelsen som eldade på det där, att nej, då vill vi inte heller höra till det här stiftet. Och förstås, det var ju samtidigt som det där olika stift bildades i Kenya. Så det var ju i samma veva förstås kanske också det där, just att till vilket stift de vill höra då. Men att det blev ju faktiskt så där tillspetsat att jag minns att våren 2007 var vi nog dit på besök med våra korttidsmissionärer och missionspraktikanter. Men sen så småningom blev det faktiskt att vi var visserligen också tre ensamma damer kvar på fältet just då. Mm. Så det var både ledningen hemifrån och också vänner från Kongotrakten som avrådde oss att åka dit.
Okay.
För att det var så osäkert läget.
Ja, ja. Det var för svårt.
I församlingen och i kyrkan.
Jag tror att det också var sån där liksom stam, alltså, och maktkamper också. Alltså mellan Southwest och Lake Diocese.
Alltså två olika stift.
Ja, två olika stift där. Och det var ju Luo eller Suba, det var där i Kongotrakten.
Ja.
Och de ville liksom höra till där sjöstiften. Och medan Southwest ville ha... Det var såna där liksom interna kyrkopolitiska...
Ja, ja, det var en dragkamp.
Och dragkamper också. Ja. Det var säkert flera saker där.
Mm.
Ja, det var bara några enstaka gånger som jag överhuvudtaget besökte Rukongo under de där åren i Kenya.
Du sa, Rael, att ni på grund av era arbetsuppgifter inte kunde bo på Rukongo. Nu måste jag ju fråga, vad hade ni för arbetsuppgifter?
Mina huvudsakliga arbetsuppgifter var att ta hand om skolavgifter. Dels hade jag ansvar för ett UM-stött projekt som kallades Rural Education Program. Och det var att vi betalade skolavgifter för studerande i andra stadie, eller eleverna i andra stadie i gymnasieskolor och i yrkesskolor. Vi hade 70 ungdomar i det projektet och jag var den som... besökte alla skolor och betalade i kontanter skolavgifterna för alla de där ungdomarna. Och så hade vi ju hand om en hel del andra skolavgifter. Delvis tidigare missionärers, arbetares, familjer kanske som fick av sina vänner några skolavgifter från Finland.
Och, ja, som privatförmedlades
från Finland. Ja, och så också... det var sånt där engångsstöd. Kyrkans anställdas barn brukar få skolavgifter. Men det var som engångsstöd, att det var inte regelbundet stöd på det sättet. Men ja, och i och med att arbetet var att jag behövde väldigt ofta till Kisumu, 70 km bort från Atema också, till banken. Och ta ut alla de där kontanterna som man ska resa med sen.
Ja.
Så det skulle inte ha fungerat.
Och Albert, du var alltså engagerad på den här bibelskolan.
Ja, jag var där som lärare. Jag undervisade i Gamla Testamentet och så satt jag med i skolans styrelse, eller inte styrelse, lärarkåren och hade möten. Och vi stödde skolan med att bygga upp bibliotek planera och det var rätt alltså, någon sån här liten skoladministration. Och sen reste jag runt och predikade på helgerna. Och en del som är kursverksamhet för församlingsanställda. Och alla hade ju en del nödhjälp och så här. Och sen var jag också för det här SLIFAID, registrerade
organisationen i Kenya.
Då. Den jag bokförde för den och skötte om den administrationen. Det var nu det huvudsak. Då gäller Karina så, min hustru så... Så det här, vi fick barn där 2005 i januari och vi var i Finland och födde faktiskt för 3 veckor före vi fick vår dotter Sigrid så blev jag prästvigd i Borgo.
Ja.
Så det var också jag blev alltså prästvigd direkt till tjänst i Slefs,
ja,
så i mitt missionsarbete i Kenya.
Mm.
Och Karina var förstås mammaledig där en tid, men hon hade ganska mycket just nödhjälpsarbete och diakoni. Hon är utbildad då, sjukskötare och hälsovårdare, och på den tiden utbildad då. Och besökte också, gjorde hembesök och så här också. Och det här. Och sen var det också lite att ställa undan på tema, och det fanns mycket förråd som var fyllda med saker, så det var från försäljningar och loppisar och så här som Karina organiserade. Några årtiondens kvarlevor som avvittrades.
Ja. En annan sak som förändrades vid den här tiden så var också att det infördes ett så kallat mission office på Atemo missionsstation. Det kanske faller sig naturligt att tala lite om det nu. Vad handlar det om riktigt?
Ja, det fanns en kultur där kring Atemo att människor var vana att komma och knacka dörr hos missionärerna.
Mm.
Och förut hade det funnits många hem att knacka dörr på, men i något skede så blev det bara två dörrar. Vår dörr och Raes dörr i princip. Ja. Och ni var där och studerade språk, men man kom inte er på det sättet. Ni var där en tid också. Det kunde vara kö på dörren från tidig morgon. Fast man var ledig och inte visste de någon när man hade ledig dag.
Det blev
väldigt tröttsamt, och vi hade baby och mycket var nytt, och de hade kulturkrockarna och språk, och det blev med tiden så blev det där ohållbart. Det insåg våra ledare från Finland när de var där på ett besök, Brita och Göran. Så det här, de tog initiativ till att vi hyrde in ett rum där på området. Och vi hade öppethållningstider, de minns rätt, tre gånger i veckan. Så det fanns, och då anställde också en dagvakt som skulle lite, så inte människor skulle komma då fritt i vår dörr.
Alltså, vad hade de för ärende då de knackade på dörren då?
Allt möjligt. Alltså, det kunde vara skolavgifter, det kunde vara sjukvård, det kunde vara att någon ville ha en kamera, och det kunde vara att de ville försälja några frukter eller någonting annat. Mm. Men mycket tiggeri, men också sånt kanske mer själavårdsaktigt. Mm. Men det här, mycket hjälp, materiell hjälp av olika slag.
Ja, jag skulle säga att det var mest just materiell hjälp. Och så tyvärr, ibland fick man ju sen efteråt höra att nu var det ju att de var att testa de där nya missionärerna om man skulle lyckas få något av dem. Mm. Att kanske alltid inte det där behovet var ens just för den personen så stor. Men ja, jag tror att den där missionsoffice blev just att det strukturerade upp. Att vi hade en budget på diakoni också. Att vi visste vad vi kunde som hjälpa med och jag minns att vi hade en blankett att vi fyllde i, för att vi turades ju om att vara där på mission office då, för att liksom just att de inte skulle komma nästa gång till öppet och en annan missionär sitter där och frågar samma sak,
utan vi hade dokumenterat
bokför det ju ändå alla de där förfrågningar att det liksom strukturera upp den där hjälpande. Samtidigt som det tog ju sin lilla tid för i kenyanska kulturen. Att ha ett office med öppethållningstider var ju inte så riktigt kenianskt kanske. Att det tog ju sin tid för att det började faktiskt fungera på det sättet.
Men accepterades det då?
Jo, jag tror nog. Den tiden jag nu var där så tyckte jag nog att det började funka helt bra. Och det var ju säkert just den där dagvakten som var i den där kontaktlänken där då till människor och berätta att vilka dagar vi hade det där office öppet och det faktiskt det underlättade ju vardagsarbetet jättemycket. Vi hade ju alla de uppgifter som inte syntes utåt kenianer, alla redovisningar och allt kontorsarbete som också måste göras någon gång, att man kunde som planera arbetet bättre. Då.
Sen förstås så, om det var akutläge och så nu kom ju folk och knackade dörr. Och nu hörde jag till det här lite kuriosa, men inte här i Finland. liksom blivit väckt på natten för att jag ska köra ambulans. Att fungera som ambulans för att köra någon till sjukhus.
Ja, ja.
Det var kris i någon förlossning eller, eller någonting annat.
Mm.
Att, och sånt där. Eller också dagtid att det var någon som var... Det var några komplikationer där på kliniken.
Det var ju bara vi missionärer som hade bilar och körkort där på närmaste området.
Ja, det var få bilar där då.
Ja.
Och inte fanns det, alltså mobiltelefoner höll på att komma då, men inte var det som så att alla hade telefoner, långt ifrån.
Nej. Och de få som hade fick ju komma till butiken och ladda sin telefon för att de hade ju inte någon el hemma.
Nej
just det. Ja, precis.
Ja.
Men det var också en hel del förändringar i förhållande till kyrkan under den här tiden. Bland annat så hade SLEF under många, många år, egentligen från början riktigt, haft en plats i kyrkans ledning. SLEFs allra första missionär Gustav Norrback var faktiskt kyrkans president, som det hette på den tiden. Motsvarar ju närmast biskop då. Men sedan dess hade det alltid varit en missionär i ledningen, åtminstone i styrelsen, om inte riktigt ännu högre upp. Men den här platsen så försvann på den här tiden och det här gjorde nog också att det blev förändringar för er.
Ja, jag tror att det var Ingemar Klemet som var liksom SLEFs sista medlem där i styrelsen för kyrkan. Och han med familjen åkte hem i maj 2005. Och då blev det ingen som från SLEF ersatte. Och det var nog samma process, vad jag uppfattade också, i andra missionsorganisationer. Att kyrkan växte, blev mer självständig och det också bildades flera stift under den där samma tiden. Jag tror att kyrkans konstitution också på något sätt ändrade, eller åtminstone så var det diskussioner om det skulle ändras. Så kyrkan växte helt klart och omorganiserades lite. Men jag uppfattade det nog som kanske lite som en lättnad också att inte behöva ha den rollen. Vi tyckte det var naturligt att det var en ny tid i Sveriges missionshistoria. Ja. Att vi skulle vara partners men inte vara som i styrande eller ledande roll i kyrkan längre.
Ja, jag vill minnas likadant att det var som ett naturligt steg att kyrkan blev mer självständig. Och vi fanns där mer för att stödja och uppmuntra.
En annan nyhet vid den här tiden så var ju också att man från kyrkans sida ville göra upp sådana så kallade trepartsavtal. Som alltså var avtal mellan kyrkan och SLEF och missionären. Hur upplevde ni de här avtalen?
Jag tyckte ju att det var på ett sätt helt naturligt. Just där att kyrkan ändå var med att ta emot missionären. Samtidigt som min egen erfarenhet var att i och med att jag har studerat svenska språk och litteratur och då jag sa det åt ärkebiskopen och bara att då han frågade vad jag hade studerat, ja, jag har studerat svenska, så säger han att svenska, men vi har ingen svenska här. så var det lite sådär att ja, vad ska jag göra kring med min svenska utbildning då? Men det finns ju alltid de där uppgifterna, administrativa uppgifter och som de här skolavgifterna som man någon också behöver göra.
Och han var också, ärkebiskopen var nöjd med det.
Ja, han var nog nöjd med det sen.
Jag kommer också ihåg att det var lite spännande att resa till Nairobi och träffa just biskopen där och vad han skulle liksom vilja ge oss för uppgifter i Kenya. Ja. Jag hade med SLEF en uppfattning om vad vi skulle göra, vilka uppgifterna skulle vara.
Ja.
Jag kommer ihåg till exempel att lille Karina som var sjukskötare och hälsovårdare så var höggravid då med vår första barn så han ville ge liksom ansvar i kyrkans sjukvårds, alltså kliniker.
Ja.
Och bland annat av Temo Health Center skulle han vilja.
Och hon hade väl egentligen inte ens jobbat som sjukskötare, alltså sommarjobba och praktik och sånt.
Ja. Men inte skulle hon haft någon möjlighet att gå in i det. Och den fick ju avstyrt det, men det var lite spännande.
Finns det några andra förändringar som rörde arbete som ni skulle vilja berätta om?
No, det är kanske det där osynliga administrativa biten, just att vi pratade om att vi var över 10 missionärer och sen plötsligt var vi 3 eller 4 kvar. Men det fanns ju en massa sån där dolda uppgifter, allt från att serva missionens bilar, vilket behövde göras ju jämt på grund av alla dåliga vägar man körde på.
Mm.
Och all bokföring och olika redovisningar till staten och till missionens ledning hemma. Och just det där slivhet som för att överhuvudtaget vi skulle kunna ha arbetsbilar där till exempel. Och sånt där. Att sådana uppgifter, att vi fick ju som alla väldigt många tilläggsuppgifter i och med att antalet missionärer minskar så drastiskt på.
Ja, och det var sånt som måste göras.
Det måste bara göras för att
fördelas på färre personer. Ja. Mycket av det här som vi har talat om så berör er och ert förhållande till arbete och så vidare. Men också kyrkan så förändrades ju på flera sätt under den här tiden. Och det här med att det kom olika stift vid den här tidpunkten så nämndes här riktigt kort. Men det var egentligen en väldigt stor förändring från kyrkans synvinkel sett. Och sen en annan förändring så var också att kyrkan fick en ny samarbetspartner när det här så kallade Missouri-synoden eller LCMS-kyrkan från USA anslöt sig då till de här som jobbar med kyrkan i Kenya. Hur påverkar det här er eller har ni några särskilda minnen från det här?
På gräsrotsnivå där vi bodde på Temo så var vi påverkade kanske inte så mycket, men jag kommer ihåg ett kyrkans årsmöte jag deltog i Matomo. Och då var vi ju vana där på temat att kollekterna i kyrkan, det var någon fråga om några shilling som folk gav. Och gav någon 50 shilling så var det liksom en stor kollekt som den personen då gav.
Ja.
Och jag hade mitt liksom tänkande då att vi skulle vara med också där och hjälpa kyrkan, störa kyrkan att till större själv. Hushåll, alltså bära sig själv och bära sitt arbete sådär. Och det som man i ekonomiskt väg bara talade om där på det där årsmötet så var de här miljonerna som skulle satsa sina Nairobi i någonting som heter Luther Plaza och LCMS skulle då ha låna och det där förverkligades faktiskt också senare.
Ja.
Men det här, det var som så två väldigt olika världar att få de här liksom några shillings sån ekonomi och prästlöner som kanske var 1000 shilling
inte gick att leva på
och så de här miljonerna då som man i kyrkans huvudledning då bara pratade om det var stor krock i sättet att se på pengar kom jag ihåg. Men så kom jag också att vara med på biskopsvigning i det här Kisumu.
Ja.
Då Maja blev biskop där för sjöstiftet. Det var ju en stor högtid och någonting jag minns. Minns med glädje.
Det var en jättefin stor fest. Kenyan är ju jättebra på att ordna fest faktiskt.
Ja. Förutom allt det här så byggdes det också upp politiska spänningar i landet. Och det här vid den här tiden så ordnades en omröstning om en ny grundlag. Och det här så ledde till en hel del oroligheter på olika håll i landet. Före den här omröstningen så var det ganska mycket oroligheter på vissa ställen. Och sen så kunde man också faktiskt börja se lite tecken på censur i landet. Det var redaktionen på en av de här största dagstidningarna som utsattes för en attack. Och det var någon som uppenbarligen hade någon regeringsanknytning eller något sånt här som bröt sig in i det här ett kontor då och förstörde allting.
Ja, det var liksom någon specialstyrka i armén som gjorde en nattlig red på en nyhetsredaktion och förstörde hela följande morgons tidningsupplaga. Beslagtog datorer och utrustning och stängde någon tv-kanal och det här och det var politiska spänningar där, det var det här orange och banana lägren. Banana var det här breda smilet eller vad var det?
Kanske. Ja, en sån här bock liksom, när man ja, bockar man, av någonting.
Bockar av någonting, ja. Att man var som på regeringens sida då, ledningens sida.
Ja.
Men det här orange movement, det var det här no, det var...
Ja, det var som en rund cirkel.
En apelsin.
En apelsin.
Ja. Och det här, och regeringen hade ju helikoptrar och skattemedel och vad de nu hade för finansiering för sina kampanjer.
Mm.
Och reste land och rika runt där. Och, ja, det var mycket sånt här. Och samtidigt var det stora mutskandaler som rullades upp i tidningspressen med en mellanrum. Det var mycket korruption.
Ja.
Och sådana där spänningar. Så det var spännande att läsa tidningen. Mm.
Men kände ni er otrygga under den här tiden?
Inte på ett tema på den tiden
inte
ännu.
Inte egentligen.
Nej. Nej. Det var nog annars liksom att man inte skulle röra sig utomhus när det var mörkt. Det är liksom allmän regel.
Ja, men det hade ju inte med politiken att göra.
Nej,
det
var allmän regel annars. Ja.
Ja.
Men du, alltså, var ännu i Kenya när det var presidentval 2007. Mm. Och det här presidentvalet så var väldigt kontroversiellt. Och den här sidan som förlorade så menar ju att valet var riggat. Och att det var fusk och att de här resultaten helt enkelt inte var riktiga. Och det här ledde till stora spänningar och oroligheter. Och det var ju nästan så att landet stod vid randen till ett inbördeskrig. Och det här... Det blev så mycket upplopp och våldsamheter. Och enligt de officiella siffror tror jag att det var lite på 1000 människor som miste livet. Och jag vet inte hur många som blev liksom interna eller flyktingar i eget land. Men enligt inofficiella uppgifter så var det ju betydligt flera än så där.
Ja. Jo, det är ju sånt som man kanske inte har velat berätta så mycket om på något sätt, och så säkert en hel del nya saker som kommer upp här, men alltså för mig personligen tog det ju nog ganska länge att inse allvaret i det hela, och på något sätt just när man var där ute på ett demo på landet, att det som skedde i Nairobi eller även Kisumu, större städer, så det var ändå som avlägset på något sätt, men att och sen så länge det var att någon i Kisumu kastade apelsiner på motparten på någon demonstration, att det var lite humor i det också på samma gång. Men att sen var det ju, det blev ju allvar där, det var riktigt årsskiftet 2007-2008.
Mm.
Så jag tror det var kanske 3 januari sen som vi faktiskt blev tvungna åka från att demo och evakueras. Men ja, det blev ju så omfattande de här oroligheterna. Och i och med att det var just Luona, det här Orange-partiet då, som förlorade, så blev ju det mycket upplopp just där i Västra Kina.
Där, ja, just där vi arbetade.
Ja,
där bodde de här människorna.
Luona bor.
Ja, precis.
Mm. Och det blev ju oroligheter både i Ojukis 15 kilometer från Atemo och också i lilla Ringaby som var bara 5 kilometer till stora vägen från oss. Så då började man ju inse att det
kom nära.
Att man visste inte vad som kan hända. Och det är alltid det att det där i landet som vit europé är man ju också lite utsatt. Att man sticker ut på ett annat sätt än man kan inte smälta in i mängden riktigt.
Mm.
Och det kom faktiskt rekommendationer ju, från finska ambassaden att alla finländare i Västra Kina ska evakueras. Och jag minns att vi var 4 missionärer på fältet då. Det var Ruta och Pakka, Heidi och Rory, Nygård på den tiden. Alf Wallin på en kort period och jag, vi 4 som var på demo då, och nu funderar vi ju en dag eller över en natt eller något. Jag minns att vi hade som möte som morgon och kväll och fundera hur vi ska göra, att det var som väldigt svårt att fatta det där beslutet och inse att måste vi faktiskt lämna arbete och lämna alla vänner här bara för en sån där sak. Bara för att ambassaden tycker att vi ska göra det. Men att till sist måste vi fatta det beslutet och började packa. Det var, blev ordnat så att vi skulle åka till ett litet flygfält i Kisii, ungefär 50 kilometer från Atema, och ett litet flygplan som ambassaden skickade dit och efter oss. Så vi packade våra väskor och åkte till Ringa och skulle få poliseskort med i bilen.
Och Ringa är alltså,
Ringa, den, alltså den där
orten ute vid stora, orten vägen.
Vid stora vägen där det finns en liten polisstation.
Och där hade det också varit upplopp.
Ja, och det hade varit vägsparrar och upplopp där, där i Ringabyn också.
Ja, ja.
Och när vi stod där i Ringa vid polisstationen och väntade att poliserna skulle ställa sig i ordning och komma med, så såg vi att, att mobilnätet hade blivit avstängt. Och det var ju att regeringen hade ju stängt av för att hindra att folk skulle kunna ha kontakt och koordinera liksom, oroligheterna helt enkelt. Så det var kanske sån där att då gick det upp för en att jaha, just nu är vi bortskurna från omvärlden, att vi, vi kan inte ringa någon ifall det skulle hända någonting. Och sen var det ju nog lite spännande, måste jag säga, att, att åka den där 50 kilometer, de är tungt beväpnade polismän med i bilen, de hade varsitt automatgevär med. Men vi mötte några vägsparrar längs vägen, men utan något problem fick vi ändå passera. Mm. De var ju uppbyggda för att hindra trafiken och kontrollera vem som rörde sig, men
men var det polisen eller var det motståndars liksom opposition som hade byggt upp det?
Det var ju oppositionen, de som protesterade, som hade byggt upp vägsparrarna ändå. Ja. Men ändå, där på lokala planet hade man ju som goda kontakter. Missionärerna var som folk respekterade, också de som inte hade någon kontakt med missionärerna. Mm. Att, att liksom, där såg man ändå att europeerna var missionärer och liksom att de gjorde inte något ont på det sättet. Men sen då vi hade som flugits till Nairobi och då kom på ett sätt kanske den där svåraste biten att, att vara bara på ett gästhem instängt där i princip i några dagar och inte ha någon sysselsättning, måste lämna hela arbetet, alla arbetskamrater, allting. Att det var liksom jättesvårt att bara vara där och inte veta hur länge man ska vara där utan att kunna göra någonting åt saken.
Men visste ni då att ni skulle åka till Finland? Eller var det under utredning då?
Det var ju, tanken var att vi skulle åka till Nairobi för en tid.
Ja,
och sen ändå sen återvända.
Ja.
Men att det var just det att det, då det blev kanske, jag tror det var närmare en vecka ändå som vi var där och det, det blev ju inte bättre utan protesterna bara fortsatte och eskalera. Så fattades nog beslutet av missionsledningen att, att vi måste åka hem, att vi kunde inte utföra vårt arbete från Nairobi ändå. Och det blev ju faktiskt att, att vi var hemma hela 3 månader. Det var först i mars som vi kunde åka tillbaka till arbetsuppgifterna. Mm.
Det var dramatiskt.
Det var det.
Men det blev en lösning på konflikten i alla fall sen så att ni kunde återvända.
Ja, och det, det blev fred i landet. Att det, det var ju det som man var mest rädd för att det skulle bli som Sydsudan.
Ja, det var FNs tidigare generalsekreterare Kofi Annan som förhandlade fram fred. Och en av de senare då nya hundarna på Atemo som fick namn efter honom.
Ja, ja, det var en hund som hundvalp som tog. Tror jag Alf tog till Atemo då. Så hon fick heta Kofi.
Ja, ja. Och det här avsnittet som vi har nu spelat in här så har ganska långt handlat om svårigheter och problem. Men är det så här ni kommer ihåg Kenya? Eller är det nå, har ni ljusa minnen?
Jag tycker nog det är övervägande ljusa minnen som finns kvar. Och det var ju alltså mycket av äventyr.
Ja.
Alltså inte har jag någon gång i livet haft så mycket äventyr.
Så som, verkligen inte.
Nej, som i Kenya under den där tiden. Jag skulle aldrig vara utan det.
Ja.
Och liksom få se mycket av landet. Och ändå och träffa mycket människor, nya kulturer, nya språk. Och lära sig. Ja, utsättas för mycket som man aldrig skulle utsättas för i Finland. Alltså, det är något positivt.
Ja.
Och så det här det här olika, det här helt annorlunda synpunkten, eller hur man ser på tid och på relationer och det här kollektivismen, det här liksom bysamhälle och det här och släkt liksom, och som vi har kommit ifrån, den här gemenskapen, att vi är så individualister här i Finland, och det finns nog så mycket som är sån här liksom positiva minnen och värden som nog förändrar mitt liv, kan jag nog säga, att den gav väldigt viktiga perspektiv på ett liv i Finland efter det.
Ja.
Sen så småningom anpassar mig också tillbaka till finländska tänkesättet, men nu har jag det lämnat spår, för positiva spår, tänker jag. För liksom, det formar mig nog, som jag är väldigt tacksam över.
Ja, absolut. Jag har ofta sagt just på missionsmötena så där att åren i Kenya har varit de tuffaste men rikaste åren i mitt liv hittills. Och det stämmer nog fortfarande. Jag måste nog säga, jag är inte någon äventyrlig av mig, så det var mycket mer, lite väl mycket äventyr emellanåt för min smak kanske. Men ändå idag, 15 år senare, så är det absolut det positiva som väger upp det, allt det som inte var så positivt. Att då jag hemma tänkt på svaret på den här frågan, så kommer jag att tänka på dels på den där målmedvetenheten och ungdomarna som jag jobbar med mycket. Mm. Att liksom, de hade verkligen höga mål. Att de ska studera och komma någonstans i livet. Att liksom den där strävsamheten som jag tycker man ser mindre av här i Finland än där. Och sen kenianernas det här värme och gästvänlighet. Att det är ju något man måste få uppleva själv helt enkelt. Och sen också just deras förtröstan på Gud. Det är så naturlig del av vardagen och livet där. På ett helt annat sätt än vad det är här för oss, där vi kan liksom förlita oss på system och försäkringar.
Och allt möjligt. Pensionsanstalten.
Ja, precis.
Ja.
Och där är ju just det där kollektivet, släkten och byn som fungerar istället för det då. Men just också att fast de inte vet om de har bröd på bordet imorgon, så säger de att Gud förser oss nog med det. Att faktiskt i vardagen i en sån situation verkligen som lita på Gud. Så jag har fortfarande det där att jag har ännu lång väg att gå för att få en sån tillit till Gud.
Jag tänker också lite spinna vidare på det här, att en av de största förmånerna att vara missionär, som jag upplevde och kommer ihåg, är alla förböner som bar oss liksom hemifrån, det där förbönsstödet. Och det fanns liksom många konkreta situationer då man upplevde att nu var man buren av förböner. Och jag tycker också, som i ett längre perspektiv, som ett bakåt perspektiv, att de där bönerna som bars för oss då vi var där i Kenya, att de förbönerna har också burit oss senare i livet. Alltså det var inte bara under den perioden, de åren, utan den där välsignelse av det har också liksom fortsatt på något sätt. Det var en förmån att få vara missionär. Jag skulle aldrig vara utan den tiden i mitt liv.
Jag håller helt med.
Ni tycker att missionärskapet har förändrat er? Tror jag att jag hör att ni säger. Ja,
absolut.
Det har de gjort det.
Ja.
På ett positivt sätt.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Då vill jag tacka er för er medverkan. Det har varit roligt att samtala med er också. Intressant att höra om allt det här. Jag var själv ju med i Kenya då, men på ett annat fält. Så nu fick jag höra det från er synvinkel, det här. Förändringarna som kanske karaktäriserar just det här 00-talet ur Släfs synvinkel. Så tack för er medverkan, Albert och Rael.
Tack.
Tack.
Och tack till alla lyssnare som har följt med och lyssnat ända till slut. Och ni är välkomna tillbaka nästa vecka. Då kommer ett nytt avsnitt. Och då kommer vi fortfarande att, eller vi kommer att börja på 00-talet ska jag säga. Och sträcka oss lite framåt i tiden. Då kommer det att handla om ett annat fält och det är då bibelöversättning. Så ni är välkomna tillbaka. Tack för idag och hej då!